Hej och välkomna till avsnitt 1263 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. I onsdags den 20 januari 2021 så svors Joe Biden in som USAs 46:e president. Här är ett klipp från ceremonin.
To restore the soul and secure the future of America requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy. Unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face, anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity.
I detta avsnitt pratar jag om vad som nu är att vänta med en ny president i USA. Varmt välkomna. Ja, det var ett tag sedan nu jag gjorde en uppdatering och det beror på att jag haft fullt upp med media och med att skriva saker och att arbeta och liknande. Så att jag har inte haft tid att uppdatera på några dagar och det har ju hänt väldigt mycket sen sist. Och ja, det mest konkreta är såklart att Donald Trump, han har lämnat Vita huset, han är inte längre president utan han är för detta president. Och Joe Biden, han installerades då i onsdags den 20 januari som USAs 46:e president. Och jag ska fokusera i det här avsnittet på installationsceremonin, men Donald Trump var ju inte med på den här installationsceremonin. Det brukar ju då vara vanligt att presidenten är kvar och beskåda den nya presidenten tar över makten. Det finns i historien, jag tror att det är 4 presidenter som inte har deltagit på sina efterträdares installationsceremonier, och den senaste var Donald Trump då nu för 2 dagar sedan då. Men dessförinnan så var det direkt efter inbördeskriget för 150 år sedan, så att det tillhör verkligen inte vanligheten att bara sticka iväg. Men det var precis det som Donald Trump gjorde. Han lämnade Vita huset på morgonen där den 20 och tog sin helikopter Marine One till Andrew Air Base, och därifrån flög han med Air Force One, en sista flygtur då som president, till sitt hem i Florida. Och jag tror inte att Trump har yttrat sig så mycket som dess. Han höll ett litet tal där också på Andrew Air Base och inför sina anhängare i Florida och sa att vi kommer att ses igen och ha ett bra liv, men jag kommer att göra comeback på ett eller annat sätt. Och då återstår att se vad Donald Trump kommer att göra. Diskussionerna är att han startar ett nytt parti eller att han startar med mediekanaler och sådär. Och han har också lovat att han kommer att kampanja hårt mot de republikaner som han anser har stått i vägen för honom. Så att vad Donald Trump gör näst, det får vi se. Det kommer att bli intressant att följa det också, för han kommer förmodligen inte att leva ett stillsamt pensionärsliv, åtminstone inte än. Så att vi lär få se honom igen. Men i alla fall, onsdagens huvudperson, det var ju ändå Joe Biden som tillträdde då som USAs 46:e president. Och det var en nedtonad installationsceremoni i Washington DC. 20 000 nationalgardssoldater fanns ju där då för att vakta efter den här ockupationen av Kapitolium 2 veckor tidigare då, när Trump-anhängare och många andra invaderade Kapitolium. Och den historia för sig som jag dragit i tidigare poddar. Men nu var säkerheten rigorös och installationsceremonin funkade utan problem. Men det var ju inte lika många som det brukar vara. Det brukar vara hundratusentals och det är tusentals på de här tillställningarna. Men på grund av corona så tror jag att det var bara 1000 inbjudna gäster, och de satt då på stolar med väldigt stort avstånd och sådär, så att det var inte en helt normal installationsceremoni och så, men det var ändå pampig och den var ändå mäktig och sådär, och Joe Biden svor eden och blev president, och ni hörde ett klipp från talet som han höll, och huvudbudskapet var då enhet, och det är inte så svårt att förstå det, därför att USA är ju oerhört polariserat idag, och ingen kan komma ifrån det oavsett vilken sida man står på. Dels så är det hela coronapandemin som måste hanteras, men som också har blivit väldigt mycket politik då, där demokraterna för lockdowns och ansiktsmasker med påbud om sådana, och republikanerna menar att man måste ha delstaterna öppna, men vi måste självklart bekämpa viruset och få vaccinerna att komma ut, och vi måste gå emot Kina som spred allt det här ut i världen. Så att det finns två lite skilda linjer här mellan demokrater och republikaner, men det har gjorts alldeles för mycket politik av det här. Alltså det här är någonting som partierna hade kunnat samarbeta om redan i våras, förra året då, anser jag, men det har inte skett. Men det är en kris som behövs enhet för att lösa. Och sen är det så mycket annat också. Joe Biden nämnde rasism, och han nämnde vit makt, och han nämnde de här sakerna som man då förknippar med ockupationen och Kapitolium. Och demokraterna överdriver ju där då. Men det var inte oväntat att han skulle säga så. Han pratade om hat liksom, och olika sådana saker som demokraterna ofta pratar om som måste motverkas. Men huvudbudskapet var ändå enhet. Joe Biden vill ena USA och samarbeta över partigränserna och försöka komma vidare. Så att på så vis så var det ju ändå en bra installationsceremoni. Det här var inte det mäktigaste eller bästa talet jag sett. Vi kan komma ihåg nu att ett av de bättre talen, eller det bästa tycker jag var George W. Bush tal 2001 och 2004. Men Donald Trumps tal 2017 i januari när han svors in, det var också ett väldigt bra tal. Det var ett bättre tal än det tal som Joe Biden höll nu i förrgår. Så att det var ett bra tal. Så att Joe Bidens tal i sig, det var inte liksom något höjda tal. Men Joe Biden är ju ingen stor talare. Han är ingen Barack Obama som kan hålla de här storslagna talen, och han haltar lite och stapplar när han ska prata och så att det var inte förväntat sig att han skulle hålla någon så här magnifik storslagig tal, utan han ville betona sitt budskap. Nu måste vi ena oss och rikta blicken framåt. Så att det var ett sakligt tal, kan man väl ändå säga. Men hur hade det då gått? Jo, första dagen som president, alltså hans första fulla dag igår, men även i förrgår då, dagen när han installerades, så har ju Biden ägnat tiden åt att skriva exekutiva beslut, exekutiva orders. Och det här är någonting som görs när en ny president övertar efter en annan president från motsatt parti. Då är det väldigt vanligt med snabba exekutiva beslut. Och ofta så avskaffar man tidigare beslut som den tidigare presidenten har fattat. Och den klassiska frågan där presidenter alltid har boxats med varann när det kommer till exekutiva beslut direkt efter en ny president i installation, det är abortfrågan. Bill Clinton, han liberaliserade abortlagarna under 90-talet. När Bush tillträddes 2001 så skrev han ett antal exekutiva beslut som gjorde abortlagarna mer konservativa. När Barack Obama tog över i januari 2009 så skrev han genast några exekutiva beslut som gjorde motsatsen, och när Trump tog över 2017 så gjorde han motsatsen också och skrev in snabba exekutiva beslut om lite mer konservativa abortlagar. Och Joe Biden gjorde samma sak igår eller i förrgår, och han skrev in nya exekutiva beslut om lite mer liberala abortlagar. Men Joe Biden skrev inte bara in det, utan han skrev, jag tror att det är en lista på över 40 olika exekutiva beslut. Och jag har gått igenom den lite snabbt, och det finns några som jag tycker är extra intressanta. Dels så satte Joe Biden stopp för Keystone Pipeline, den här oljeledningen och gasledningen som går mellan Kanada till Mexikanska golfen för att transportera olja. Och den här ledningen var en stor fråga när Joe Biden var vicepresident under Barack Obama. Då var det så att miljögrupper, de ville inte att den här ledningen skulle byggas därför att man såg att det här är en fara för miljön. Keystone Pipeline gjorde allt för att tillgodose miljögruppernas önskningar och tänka på miljön. Men i grund och botten så var det inte miljön primärt som de här miljögrupperna tänkte på, utan de motsatte sig olja. Så att det gick inte att tillgodose dem. Och Barack Obamas administration stod då på de här miljöaktivisternas sida, så att det vart ingen Keystone Pipeline. Och Kanada då, där man exporterar den här det här råmaterialet som butan tror jag att det heter, som man exporterar eller från Kanada då, de övervägde att börja sälja till Kina istället för att man nu inte kunde komma in via USA. Så att det vart riktigt stor politik av det här. När Donald Trump tillträdde 2017 så öppnade han genast upp för att fullborda och färdigställa pipeline, Keystone Pipeline, och den har varit verksam sedan dess egentligen. Men nu sätter alltså Joe Biden stopp igen efter efter påtryckningar av de här miljögrupperna då. Och Justin Trudeau, Kanadas premiärminister, som garanterat egentligen stöder Biden bättre än han stöder Trump, han är missnöjd med det här. Och det är inte så konstigt, så vi får se vad Kanada gör nu. Jag menar, nu är västvärlden inne i en konflikt med Kina, därför att dels på grund av coronan, men också för att Kina håller på att bli mycket mer hårdhänt. Det håller på att bli en mycket brutal diktatur, och det har alltid varit det, men ännu mer nu, som dessutom försöker spänna ut sina tentakler över hela världen då. Så att en stor utmaning med Kina, så att jag hoppas att Kanada inte börjar sälja det här till Kina istället. Men det här var dumt av Joe Biden, tycker jag, väldigt illa. Och därtill så förlorar ju tiotusentals amerikaner sina jobb nu när den här omställningen sker. Då får inte längre jobba med det här energiföretaget och med det här projektet då. Så att tusentals amerikaner kommer förlora sina jobb på grund av det här. Det är också värt att komma ihåg i en tid när arbetslösheten redan är stor och när coronan i sig har gjort att många är arbetslösa och många måste hålla sig hemma och sådana saker. Så att det här är, ja, jag tycker inte att det här var rätt tid att göra det här, oavsett vad man tycker om liksom Keystone Pipeline. Så det var verkligen inte rätt tid att göra det här första dagen som president. Det borde ha funnits viktigare prioriteringar. Så att det var ett av Bidens exekutiva beslut som jag är kritisk till. Han fattade också ett exekutivt beslut om att stoppa Trumps murbygge, alltså Trumps mur mot Mexiko, som Trump började bygga under sin tid som president för att säkra gränsen mot Mexiko. Och det här har funkat under Donald Trumps tid. När Joe Biden var vicepresident och Obama var president, då kom det hundratusentals migrantkaravaner med barn, inte minst från Latinamerika, som vandrade genom Mexiko in i USA. Och det här var någonting som tog stopp när Donald Trump blev president, dels tack vare muren men också på grund av hårdare immigrationslagar. Nu så verkar de här karavanerna har börjat igen, därför att de har hört ryktet att nu är det enklare att komma in i USA. Och Biden har satt stopp för fortsatt murbygge, han har inte rivit muren eller så, och jag tror när allt kommer till kritan att han ändå kommer att hålla lite hårdare i tyglarna än vad som skedde under Obama-åren. Men vi får se helt enkelt. Han har stoppat murbygget tills vidare i alla fall. Och det är väldigt problematiskt. En annan executive order som Biden har kommit med är att han har upphävt Trumps inreseförbud mot fem muslimska majoritetsländer som då var hotspots för terrorism. Och det här var ju någonting som Donald Trump gjorde efter att det här terroristdådet i San Bernardino i Kalifornien ägde rum i december 2015. Då tänkte Donald Trump, varför släpper vi in de här till våra länder? Och när han blev president så skrev han in en executive order om att stoppa inresor från x antal, eller från fem, det blev fem i slutändan, fem antal muslimska majoritetsländer samt Venezuela och Nordkorea ska sägas, och som inte är de muslimska länder. Och det här var ett beslut som överklagades, men högsta domstolen upprätthåller beslutet, så att det har gällt tills nu. Men nu har alltså Biden upphävt det, och han har då argumenterat för att det här är xenofobiskt och det är inte bra att göra så, och det är inte förenligt med amerikanska värderingar. Men jag tycker personligen att säkerheten är viktigare, och Biden vill då kontra genom att vi ska screena de här som kommer in bättre och så, men ett inreseförbud från de här länderna tycker jag var bra då. En annan sak som har blivit väldigt omtalad, det är att Biden också har skrivit ett exekutivt beslut som ger transgender män, alltså män som har bytt kön till kvinnor, rätt att delta i damsport. Och det här är ett beslut som inte är helt utkristalliserat än, men det står i den executive ordern, och hur det kommer att implementeras i praktiken återstår att se, så att jag ska inte dra här för långt, men det är ändå ett beslut i den riktningen, och de här kraven finns inom liksom vänsterfalangerna av det demokratiska partiet, och Det här är ju någonting som republikaner inte minst har motsatt sig väldigt bestämt. I Idaho så gjorde guvernören som är republikan ett beslut förra året som förbjöd transgendermän att delta i damsporter. Och Tulsi Gabbard, demokrat, progressiv demokrat som är emot det demokratiska etablissemanget, hon har också lagt ett förslag bara för någon månad sedan nu om att män, oavsett om de har bytt kön eller inte, ska inte delta i damsport och så. Och det är såklart väldigt vettigt, därför att män är biologiskt i grund och botten mycket starkare än kvinnor. Och ja, även om du har bytt kön som man så är du fortfarande till, ja, typ 90% fortfarande en man, även om du har bytt kön till en kvinna. Så att det skulle förstöra hela damidrotten att tillåta transgendermän att delta i damidrott. Det är helt väldigt klart. Så att lösningen för dem, det är såklart att starta en egen idrottsgren för transgendermän som har bytt kön. Eller för transgenderkvinnor också för den delen. Men låta biologiska kvinnor tävla med varandra och biologiska män tävla med varandra. Det är inte så mycket svårare än så egentligen. Och det här var någonting som Trump-administrationen var mycket tydligare med. Man var ju tolerant såklart mot sexuella minoriteter. Men när det gäller damidrott så var man väldigt tydlig att om man låter transgenders delta i damidrott, då kommer man att köra över kvinnliga idrottares medborgerliga rättigheter. Det var Trump-administrationens inställning och den verkar Joe Biden nu köra över och det är väldigt beklagligt. Så att det är också ett av hans exekutiva ordrar. Ett annat beslut handlar om att frysa avbetalningar på studentlån. Och det var en stor diskussion när Biden var vicepresident under Barack Obama. Jag följde ju ändå Obama-administrationen varje dag. Jag skrev 15 000 blogginlägg under hela den tiden. Så att jag följde det här minutiöst. Och på den tiden var studentlån på 2010-talet en ganska stor fråga. Därför att räntorna steg. Jag menar, här i Sverige har vi CSN som har ändå lån till väldigt förmånliga räntor. Vi kan få ett besked i början av året. Jag har fått mitt besked ganska nyligen. Och då kan man se avbetalningsplanen hela året framåt. Och det är oftast... ja, det är liksom, räntan hålls begränsad på något sätt. Jag kan inte detaljerna om hur CSN fungerar. Men i USA i alla fall så kan räntan skjuta höjden och du kan få ett fördubblat studielån på grund av räntorna. Och det här var någonting som Obama-administrationen tog ton emot och ansåg att studenter ska inte liksom fastna i skuldfälla. Och det här är någonting som Biden driver vidare då. Men från progressivt håll, Bernie Sanders och även Alexandria Ocasio-Cortez, då har kravet funnits att alla studentskulder inte bara ska frysa räntorna utan man ska avskriva skulderna. Det har pratats om att man ska avskriva $50,000, $10,000 eller helt avskriva alla studentskulder. Och det här är någonting som de flesta betraktar som radikalt. Republikanerna är emot det här och många demokrater är faktiskt också emot det här. Och Joe Biden har inte gått så långt utan han har bara sagt att jag fryser räntorna på studentlånen nu, och det var någonting som även återbetalningarna som även Trump-administrationen gjorde ska säga på grund av coronakrisen, att man ville inte att folk skulle hamna hemlösa och sådana saker. Så att ja, han har frysit där nu, men han har alltså inte gått så långt till vänster som Alexandria Ocasio-Cortez och de andra vill. Men det är i alla fall ännu ett exempel då på exekutiva beslut från Joe Bidens sida. Så att där har ni det, och det här är saker som är lite kontroversiella och det är många som tycker att du har prioriterat fel. Och republikanerna med Mitch McConnell har redan börjat kritisera Joe Biden. Så att den här enheten som Joe Biden pratar om, alltså just nu så är det bara tomma ord och det kommer förmodligen att bli hård politisk retorik mot Biden nu ganska snart från republikanskt håll. Och ja, vi får se hur allt utvecklats. För USA är väldigt polariserat och enheten behövs, men det, alltså ska man nå enhet så måste man också på något sätt skapa den enheten tillsammans med republikanerna. Och med de exekutiva besluten så har ju Biden inte gjort det, utan han har bara tillgodosett det demokratiska partiets vänsterradikala kärngrupper, skulle jag vilja säga då. Så att det här är inte sättet att i praktiken skapa enhet, även om man i teorin i sitt installationstal pratar om det. Så att nu har ni fått en sammanfattning på Joe Bidens första dag som president, USAs 46:e president. Och jag har ju som sagt inte gjort några uppdateringar nu på dagar, så jag tänkte avsluta här, men jag återkommer igen snart. Alltså det här kommer ju att bli jätteintressant. Det är en av de mest intressanta sakerna att följa, det är en president, en nytillträdd presidents första 100 dagar, för det är då man får se hur han är som president, hur han, ja, vad han prioriterar och vilka anställda han skaffar som ministrar och så vidare. Så att det ska bli jättespännande att följa Biden framöver också, och jag kommer att försöka uppdatera om det så ofta som möjligt, i synnerhet nu de första 100 dagarna. Det var avsnitt 1263 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.